Du lyssnar på Perspektiv som är en podd ifrån Vad vi vet. Och jag heter Per Granqvist.
Och sen finns det andra små, vad ska man säga, råd som faktiskt kan vara hjälpsamma. Och det är att schemalägga sin oro.
Apropå så här peppiga praktiska tips. Det här låter som bullshit faktiskt. År 2020 var ett orons år. Vi oroade oss för att bli smittade, för att bli avskedade, för att inte kunna träffa andra och tusen andra saker. En del grejer var det bra att oroa sig för förstås. Andra är inte lika bra. Men i slutet av förra året hittade jag en formulering om denna känsla som fastnat hos mig. Oron kan vara både giftig och klok, skriver Anna Kover i boken Oro att leva med tillvarons ovisshet. Där skriver hon också om hur oron är mänsklig, begriplig, ja till och med konstruktiv ibland. Men också om hur den kan försvåra våra möjligheter att leva fullt ut. För hos en del människor ser det som att varningslampan alltid är tänd. Anna Kover är psykolog och psykoterapeut. Hon är specialist i klinisk psykologi och författare. Hon har varit verksam i drygt 40 år, främst då på Karolinska sjukhuset i Stockholm och Akademiska sjukhuset i Uppsala. Så om det är någon som kan ge oss perspektiv på orons mångfacetterade natur är det hon, tänkte jag och bjöd in henne. Och innan du förar det samtalet så ska jag erkänna att jag oroar mig en aning för att du tillhör dem som ännu inte prenumererar på den här podden och därmed missar nya avsnitt. Så stilla min oro nu genom att klicka på prenumerera-knappen eller följ-knappen här i din poddapp så slipper jag ju tänka mer på det. Som alltid, du når mig på perspektiv@vadvivet.se med feedback, tankar, förslag på kloka personer med förmåga att sätta aktuella ämnen i nya perspektiv är alltid särskilt välkomna. Då var det dags för Anna Kover. Man hör ju ofta prata om att jag fick sån jävla ångest för jag var sent i bussen. Eller att det kan vara liksom olika, vi använder ångest, oro och panik på ett sätt som känns som det gått inflation i det. Som någon som faktiskt kan det, vad tänker du om det här?
Det är ingen tvekan om att den personen som missar bussen mådde dåligt av det. Så att det ska man ju inte förta. Men om vi talar om hur vi inom professionen skiljer mellan de här sakerna så är det en annan sak. Nämligen som en underström i alltihopa det här du talar om så är det rädslan som är kärnkänslan. Och som sen manifesteras på olika sätt. Alltså, om vi börjar i rädslan så är det en reaktion på någonting ganska avgränsat. Om du möter en björn i skogen så får du en stark rädselreaktion. Va? Du vill fly, fightas eller bara frysa ner dig själv. Va? Det är en biologiskt förankrad reaktion på någonting som hotar att döda eller skada dig. När det gäller ångest så är den mycket mer komplex och utbredd i tiden. Och hotkällan är inte bara en sak utan det kan vara många olika saker. Och hotkällan kan också ligga inom dig. Och har du dessutom ångest med panikattacker, då tillkommer det en mängd olika somatiska problem. Där du blir enormt uppmärksam på olika symptom i kroppen och tolkar det som att du håller på att dö till exempel. Stark hjärtklappning och andnöd, illamående och yrsel och sådana saker. Och sen har du då oron som är något av en ångest light som inte har så många kroppsliga symptom i sig utan den är mer tankemässig. Om du förstår så är kärnan alltså rädslan men den manifesteras på olika sätt och den har olika grad av intensitet i de här olika benämningarna som vi pratar om.
Och kan det vi själva benämner en känsla också påverka hur vi hanterar den? Om man pratar om att man har ångest för något som kanske inte var i stunden utan man pratar om någonting som att man har ångest på natten eller så.
Ja, det ser vi ju ganska ofta hur språket så att säga, slår tillbaka på oss själva. Vi är känsliga för hur vi pratar om våra upplevelser. Men det är ju också olika hur reaktiva vi är för det som hotar i vår omgivning. Så det som är ångest för dig kanske bara är en vanlig normal rädselreaktion för mig. Va? Men det kan också vara så att du har vant dig vid att etikettera det som ångest. Va? Så om någon skulle be dig säga att men om du skulle kalla det för vanlig rädsla, skulle det bli annorlunda för dig då? Skulle du bete dig annorlunda då? Och ofta så kan svaret vara ja, men ibland kan det ju bara vara en lek med ord så att säga.
Just det. Så där har vi det där i igen, att vi blir präglade av det. Och ena sidan kan det som är ångest för mig kan vara mild oro för någon annan. Och det jag kallar för nattlig ångest är att man vrider sig och det är ju mycket i huvudet. Det är inte kanske så mycket en kroppslig reaktion. Kanske jag ska kalla det mer för ett liksom då farbroderligt nattlig oro.
Ja, om det inte påverkar dig så mycket så att du ligger där och har väldigt mycket påslag i kroppen och är rädd för att dö av det, utan att det mest pågår upp i din hjärna så att säga, då skulle jag nog kalla det för oro. Det kan vara lika jobbigt det, därför att oro upplevs ju ofta som väldigt svår att stänga av. Det går inte att göra på uppmaning heller. Jag menar, hur många gånger har man inte hört det, men sluta oroa dig nu. Sluta tänk på det. Det är inte så lätt. Va? Så att det kan vara nog så plågsamt att ligga där och älta och snurra runt i sina tankar. Men om du frågar mig om man skulle kalla det ångest, så skulle jag nog inte säga det om du inte hade väldigt mycket kroppsliga symptom samtidigt också.
Ja, just det. Alltså ibland tycker jag att när vi pratar om oro och ångest så pratar vi om det som att det är något som alla ska gå igenom. Å andra sidan så tycker jag, ta till exempel komikern David Sundin som talar om det här i sitt sommarprat, att han är liksom, han har aldrig oro, han har aldrig ångest. Han är nästan liksom rädd för att han inte har ångest på något sätt. Liksom. Alltså, vet, borde jag inte få lite orolig nu? Det är ett meta-oro här då, men... Kan man förvänta sig att gå genom livet utan ångest och oro?
Ja, David Sundin ligger väl på den ena änden av ett kontinuum kan man säga. Men i allmänhet kan man nog säga så att leva är helt fantastiskt, men det är ett väldigt osäkert projekt. Alltså att oro och ångest är nog tyvärr en integrerad del av våra liv, fast den är i olika grad. Det är ju lyckligt för David Sundin att han har inte den här sårbarheten och han har inte den känsligheten så att han behöver uppleva så mycket av det. Möjligen har han känt stråk av det. Jag menar, oro kan ju också ta sig formen av vanliga grubblerier och problemlösning som man har svårt att släppa taget om.
Ja, men det tror jag att han håller på med. Men det är ju väldigt roligt för han pratar just om det, men han har aldrig haft ångest. Och det blir nästan provocerande på något sätt. Liksom.
Ja, jag tror att man i alla de jämförelser vi gör som vi ska försöka låta bli att göra, men när vi nu gör dem, och det gör vi, vi jämför oss med varandra, så kan man nog säga att det är bättre att vi ser olikheter än rätt och fel. Alltså, det är inte så att David Sundin är rätt och du är fel, utan det är bara så enkelt att vi är olika och vi föds in i livet med olika biologisk sårbarhet för att utveckla exempelvis ångest eller depression eller så. Så att det är väldigt viktigt att tänka i termer av olikhet och inte lägga in så mycket status i det. Va?
Sen tänker jag också så här, oro i dessa tider, när vi spelar in det här, har vi haft pandemi i drygt ett år. Och vi har då ägnat oss åt en aktivitet som man kallar för doomscrolling eller domedagsscrollande. Det är någon sån här idé om att man behöver ha koll på läget ifall någonting händer. Och det är lite fånigt på något sätt. Det känns som att det bygger på tanken att om jag bara hinner surfa igenom internet lite ordentligt ikväll så lugnar sig allt. Men vad gör det för oron så att säga? Bidrar det ändå till att man känner att man fick lite koll? Precis som att man kan hålla på Pinterest och sortera. För det känns skönt att, som att man får ordning även om det är helt virtuellt. Eller spär det på oron att hålla på och domedagsscrolla?
Svaret är nog ja, det spär på. Därför att det är ju så här enkelt att människan vill ha kontroll. Det är lite olyckligtvis så att vi har en förmåga att predicera vår framtid och tänka på vår framtid. Och därmed har vi också förmåga att skapa otäcka scenarion om vad som skulle kunna hända. Sån här tänk om scenarion. Tänk om det här händer. Tänk om det här. Vår hjärna är skapad sån att vi har den förmågan. Och den är naturligtvis både en fördel och en nackdel. Men i det här läget är den till en nackdel därför att vi måste ha en viss grad av kontroll, ja, men över en viss gräns så blir den kontraproduktiv så att det bara skapar mera oro. Därför att, som nog de flesta har förstått, så får vi ju inte de här totala garantierna genom att hänga med i alla medier så mycket som möjligt. Därför att ingen kan säga åt oss att nu vet vi exakt vad det är som ska hända. Vi vet exakt att du inte kommer att få corona och att den personen kommer att få det. Och vi vet exakt hur du ska göra för att skydda dig. Detta finns inte, men vi vill ändå sträva ditåt. Och så blir vi väldigt stressade av att inte kunna få de här garantierna. Det vill säga, vi är stressade av att inte förmå oss leva med ovissheten. Och det där är ju också olika för olika personer. I vilken grad vi kan stå ut med att allting är ett enda stort frågetecken. Vissa klarar av det bra och säger okej, ja, då tar jag en halv dag i taget och så vidare. Andra måste så att säga vara inne och försöka skaffa sig försäkringar om framtiden. Så vitt vi vet inom psykologin så är detta med försäkringar bara av ondo i såna här lägen. Alltså att det ger en falsk säkerhet och ett falskt lugn i stunden, precis när jag sitter framför datorn eller håller på med min smartphone. Men efter en liten stund så är jag där igen. Nej, det gav mig ingen säkerhet. Nu måste jag in igen för att titta, har det kommit något nytt och så vidare. Och man försöker lägga pussel, men det saknas alltid bitar på något sätt.
Jag tänker, vi vandrar ju lite mellan olika perspektiv här. Vi pratat lite om det biologiska, vi pratar om det psykologiska. Då är det väl tillbaka till också till den här, är det savannmänniskan som är här och spökar igen? Alltså det är de där dragen att försöka hålla koll. Att vi tjänar på att de som inte har oroat sig har dött.
Så kan man nog säga, därför att oron ingår i ett biologiskt förankrat skyddsprogram eller säkerhetsprogram i vår hjärna. Så att oron, om vi håller oss till den håller oss lite grann på tårna för allt som kan hota eller skada oss. Så den ska vi vara glada och tacksamma över att vi har. Därför att den hjälper oss att se vad det är som kan hota, hur vi ska avvärja hotet och när saker och ting är hotfulla. Så utan rädsla och hot så skulle vi inte ha överlevt särskilt länge. Men det som blir problemet för den moderna människan är ju alltså att den kan förgifta oss och helt ta överhanden och styra hela vårt liv och leda in oss i massa undvikande beteenden och få konsekvenser för oss som vi absolut inte vill ha.
Jag vet att du skriver på ett ställe i din bok som jag tyckte var bra. Alltså det är det här med att oron kan både vara giftig och klok på något vis.
Ja, just det. Och om vi inte kunde känna oro så skulle vi heller inte känna oro för våra medmänniskor och till exempel våra barn. Och då skulle vi heller inte kunna vara empatiska. Så att oron bygger lite grann på att vi kan hoppa över i andras dojor så att säga.
Ur ett psykologiskt perspektiv kan man alltså mer som att det är, liksom, det är en kombination av hjärnans sätt att hantera hoten utifrån och en kombination av att liksom, tänka och inte klara av ovisshet. Då skapar också den här spänningen att försöka tänka sig bort från hot och oförmågan att ha kontroll. Och den som också spökar, den som gör att man återvänder till det hela tiden. Liksom.
Precis, det här ältandet och tänkandet det är ett sätt för oss som vi tror att vi kan återvinna kontrollen på. Så att hjärnan går på högvarv för att bromsa liksom, hotsignalerna. Och försöka lugna ner oss. Det är bara det att det är ingen särskilt effektiv metod.
Nej, det verkar inte tvärtom.
Ja, just det. Jag menar, det är ju inte så att allt tänkande är dåligt. Vi måste ju också i våra liv problemlösa. Och vi måste fundera och tänka över saker. Så att det är inte så jag pratar om det här extrema orostänkandet, ältandet där man inte kommer ur såna här tankeloops som bara fortsätter att genereras och som inte är ett dugg hjälpsamma för en. Och ofta är det ju också så att vi tänker i bilder, och de bilderna är mycket mer kraftfulla än orden. Så att de flesta människor ser scenarier framför sig. Hur man ska halka framför bilen eller hur man ligger i respiratorn på sjukhuset och håller på att dö. Alltså det kommer i form av bilder snarare än i nu ligger jag i respirator, fy vad hemskt. Så. Sen är det ju så att våra erfarenheter spelar in också. Jag menar, om du har varit med om många svåra lägen i ditt liv som du har klarat av, om du har befunnit dig i krig eller varit med om traumatiska upplevelser, så får du ju en viss träning på att hantera hot, och så får du en trygghet i dig själv, en stärkt självkänsla som gör att du höjer tröskeln för att trigga en massa hot, tankar, oro och ångest. Men har du levt ett väldigt skyddat liv så kan ganska små saker kännas hotfulla, och du tror inte på din egen förmåga att hantera situationerna.
Det har ju ökat på oroskontot så här i pandemin. Och jag tänker också så att hur man ska hantera den här liksom, nattliga oron man har, eller oron i vardagen när man funderar på hur saker ska vara. Det finns ju en massa, såklart, populistiska råd kring det här, men om man ska försöka gå lite djupare. Ja. Om man tänker liksom, om man sitter i patientstolen hos dig, hur ser en behandling mot oro och ångest ut? Då är ju lite kraftigare såklart, men hur börjar man där? Liksom, vad är det viktiga du gör som psykolog?
Ja, det första jag gör det är att tillsammans med patienten kartlägga oron. Alltså, hur ser den ut över ett dygn till exempel? Varierar den så att den är värre på nätterna än på dagarna? Kan du identifiera vissa triggar utifrån som ökar oron? Du ser något på tv, hör någon prata om någonting eller du kommer att tänka på någonting. Så att kartläggning är det A och O för att se mängden oro och vad det är som triggar den, och också hur den känns i kroppen, om den är kombinerad med sånt där som koncentrationssvårigheter och sömnlöshet och sådana saker. Sen är ju nästa steg att fråga sig, är den här oron möjlig att leva med? Hur skulle ditt liv se ut om du inte fick hjälp med den? Skulle du kunna leva meningsfullt? Eller är den så pass vinklippande för dig så att du behöver hjälp? Och om svaret på det blir ja, så är det naturligtvis att gå vidare och ge patienten en del redskap. De redskapen finns på både en psykologisk nivå, en mental nivå och en väldigt praktisk nivå. Jag jobbar ju mycket med att försöka öka patientens flexibilitet i sitt förhållningssätt till det som pågår i hens inre eller det som händer utanför i hennes liv. Att försöka se saker och ting från olika perspektiv och mjuka upp den här stelheten i hur man föreställer sig skräckscenarier och vad som ska hända och så vidare. Att det finns öppningar åt olika håll så att säga.
Ja, för när man blir rädd så spänner man sig, och då gäller det även i huvudet liksom.
Ja, man blir tunnelseende, va? Så att man ser bara att om jag föreställer mig att mitt barn kommer att drabbas av cancer, så blir jag nästan till slut väldigt rigid i min bild av detta och tror nästan att den är sann, att det kommer att hända. Bara för att jag tänker på det så här mycket så blir jag nästan säker på att det kommer att hända. Och här gäller det alltså att ställa olika frågor för att leda patienten in i ett mer uppluckrat sätt att se på det. Att det kan också vara så faktiskt att mitt barn kommer att fortsätta på en frisk väg. Eller att få cancer och bli botad. Eller att det är något annat än cancer som kan drabba oss som är botbart. Och så. Alltså att man luckrar upp det här värstingscenariot.
Ja, du försöker helt enkelt få människan att se tillståndet utifrån många olika perspektiv.
Ja. Och det har visat sig en av de största friskhetsfaktorerna vi har i vårt psykologiska liv. Både som patient och som icke-patient. Alltså att kunna vara flexibel i sitt tänkande och i sitt kännande. att hitta olika lägen. Därför att det hjälper oss att få distans till vårt inre. Distans till våra tankar och till våra känslor. Men sen är det också sådana saker som att resonera om begreppet acceptans. Att ha sina tankar utan att nödvändigtvis tro på dem. Att få lite distans till tankarna. Att ha sina kroppsreaktioner och gå vidare med dem. Att inte låta dem dominera så mycket.
Men är det det man hör folk säga så här, ta emot ångesten, låt den skölja över dig och sen så vänta ut den. Är det åt det hållet du tänker då?
Ja, fast det låter väldigt enkelt som ett väldigt avskalat råd i så fall. För man måste nog kombinera det rådet med en del andra saker.
Det här har jag nog hittat på sådana populär sajter.
Ja, just det. Ja,
just 10 grejer för att sluta oroa sig eller 5 knep för ångesten.
Nej, jag tror att första steget kan vara att acceptera att man faktiskt har ångest eller oro. Och sen behöver man naturligtvis göra saker och ting under tiden. Inte bara sitta i en fåtölj och låta sig sköljas över av det. Det kan väl vara ett sätt det också, att det kan gå över av sig själv. Men vad jag menar är att man behöver förhålla sig accepterande till att man känner och tänker så här. Och sen finns det saker man kan göra för att göra det så bra som möjligt för sig själv under tiden. En annan sak som är väldigt viktig för de som har kroppslig ångest och kroppslig oro, det är att lära sig avslappning, gammaldags avslappning, muskel för muskel. Och att kunna andas på ett sätt så att man förser kroppen med syre på ett mjukt och fint sätt, inte att man hyperventilerar och så. Mm. Och andra saker kan vara att träna sin uppmärksamhet i att kunna styra den till här och nu, det man kallar för mindfulness. Att koncentrera sig på en vacker blomma eller på en doft eller någonting. Så att ibland kan det vara bra att också välja distraktionen.
Ja, för det har jag ju ofta hört att liksom när, om jag ligger så här och vrider mig på natten. Ett är ju att gå upp och åtgärda det, om det nu är någonting man har glömt eller man är orolig för eller så. Liksom. Det är ju ett sätt att göra det, men om det är mer
absolut, jättebra.
Svår saker, det är bara upp och in på YouTube och kolla på amerikansk stand-up som i mitt fall. Vad kan det vara någonting man kolla på?
Ja, alltså bara det funkar. Om vi låter oss vägledas av funktionen. Alltså att om det blir bra för dig att göra det, så gör det. Sen kan det ju vara jobbigt för vissa att gå upp och göra saker, för att det finns ju sömnråd som säger att ligg kvar och gå inte upp och aktivera din hjärna, för att då får du svårt att somna. Men om det är så att man kommer på saker man måste minnas, så har jag rådet att ha papper och penna på nattduksbordet. Försök lära dig skriva i mörker. Så skriver du ner det här i mörkret eller tänder en liten svag lampa, så kan du lättare komma ifrån det. Mm. Och sen finns det andra små, vad ska man säga, råd som faktiskt kan vara hjälpsamma, och det är att schemalägga sin oro.
Apropå det här så här peppiga, låter praktiska tips. Det här låter som bullshit faktiskt.
Ja, och visst är det så. Det är ett riktigt nördigt råd som jag har använt jättemycket och som många faktiskt gillar.
Jag ger dig benefit of the doubt. Kör.
Ja, och det är alltså så att om vi kartlägger din oro och du kommer på alltså att när som helst under din dag så dyker orostankar upp på sjukdom, ekonomi eller att din partner ska lämna dig eller att du inte kommer att klara av det här mötet eller whatever. Ha papper och penna på dig eller ta fram mobilen och anteckna att nu oroar jag mig över det här, eller den här tanken kom eller den här bilden kom upp i huvudet. Och sen när dagen går mot sitt slut, någonstans vid sen eftermiddag 5-6, så sätter du dig i en fåtölj om du är hemma. Och sen plockar du fram din lista. Och sen så tänker du att du ska ha en halvtimme där du bara oroar dig för det här som har dykt upp under dagen.
Då lägger man in älta i kalendern.
Älta halvtimmen i kalendern. Och då uppstår den här situationen att vissa saker som du oroar dig för klockan 11:45 har fallit bort klockan 6. Men inte alla, utan vissa teman kommer igen och kommer igen och kommer igen förstås hos oss. Och är det så, då försöker man idka problemlösning. Är det här en oroshärd där det går att problemlösa? Det vill säga ta reda på fakta, vara konkret, hitta olika alternativ att lösa det här som jag oroar mig för. Vissa oroshärdar kan man faktiskt problemlösa kring. Andra går sämre. Därför att det handlar om mer filosofisk oro, existentiell oro. Och där finns det inga lösningar tyvärr. Och de oroshärdarna handlar om död och ensamhet och mod och val som vi tvingas göra hela livet. Och den här inre friheten som är så svår för oss att hantera. Som försätter oss i alla olika typer av valsituationer och där vi inte vet konsekvenserna av det vi väljer. Och den typen av oro, den är det många som går omkring med och den är svår att problemlösa kring. Men man kan ändå schemalägga sin oro kring den och säga till sig själv att när jag kommer hem till min favoritfotölj då ska jag sätta av tiden och då får jag plocka fram allt det här. Då är det fritt fram.
Då får jag lägga en halvtimme på att oroa mig för klimatet.
Ja, förr eller senare säger hjärnan stopp för detta. Det kan ju ta olika lång tid va? Och sen kommer ju oron tillbaka förstås. Va? Men för att oron inte ska så att säga, smeta ut sig över hela dygnet för en så kan det vara till hjälp om man tillåter sig att oroa sig men gör det schemalagt.
Det slår mig direkt en parallell. I ett tidigare program så intervjuade jag en kvinna som väldigt uppe på krishantering och hon gav rådet att när det där verkligen händer och alla känslor sköljer över dig, försök ge dig en timme eller två, köp dig en timme eller två och bara inse att nu är jag väldigt emotionellt uppjagad. Jag behöver, då får jag säga till dig att jag behöver återkomma till dig om en timme eller två, då får vi prata då. Det är lite så att man snackar med sin oro här och säger att vi får ta det lite senare. Och då har man på något sätt hunnit landa i det och är inte så uppjagad.
Ja, men det är väl klokt. Därför att då hinner du få lite olika perspektiv på det. Vilket gör att du får distans till din oro också.
Men kan man hantera de existentiella, alltså de här stora frågorna? Som man, alltså de här samhälleliga, globala, stora, individuella stora frågorna. Hur hanterar man den oron? Eller är det bara att hacka i sig?
Mitt råd är där liksom att det här är intressanta frågor som handlar om vår existens och som vi alla lever med. Vi lever under samma himmel. Det går inte att leva ett liv utan att fundera kring döden till exempel. Eller kärleken eller mod. Vad modet innebär och vad vi måste våga i våra liv. Men vi kan prata med andra om den. Det är inte så att jag menar att vi ska lägga ut oron på andra. Men det är mycket i den här existentiella oron som vi faktiskt delar med andra. Och det kan vara väldigt skönt att få dela den oron med andra. Någon annan som säger, ja, precis det här känner jag igen. Och
jag har förvånats också många gånger över att när man tar upp en sån fråga eller när någon vågar ta upp de här superstora frågorna så blir responsen oerhört liksom bred och djup och ärlig på något sätt. När jag sitter i skogen tillsammans med ett gäng som är ute och kampar med titt som tätt runt elden så kan det plötsligt dyka upp en fråga från ingenstans. Man har kanske gått en mil eller man har ätit middag eller man kanske gjort någonting. Man är lite så här trött i kroppen och tittar in i elden så kan någon plötsligt säga, hade ni också svårt att få barn? Och det jag tycker alltid har varit väldigt fantastiskt att se responsen på det där.
Och då får du ju en väldig närhet och närhet och gemenskap behöver ju verkligen. Alltså att det är ett jättefint sätt att närma sig de här stora meningsfrågorna som är så svåra. Alltså vad är meningen med mitt liv och hur ska jag hitta den och så vidare. Och väldigt många av mina patienter har ju sån existentiell oro och ångest vid sidan om alla sina andra diagnoser. Och de är lika viktiga att prata om som panikattackerna eller tvångssyndromet eller att man skadar sig själv eller så. De här existentiella frågorna är så oerhört viktiga. Och där handlar det också om att stå ut med att vi inte alltid har svaren.
Jag förstår vad du menar. För att, jag menar, nu jobbar jag för ett företag som heter Vad vi vet. Så här är vi ju ganska mycket intresserade av svaren. Men ibland gäller det också. Och då märker vi responsen när vi ska förklara ett aktuellt ämne eller när det händer och händer så vi bestämmer oss och försöker bringa ordning i detta. Och då får folk en väldigt tröst i att veta att det här vet vi inte.
Just det.
Och det har förvånat mig som journalist. Vi ska ta reda på vad som är sant och vad som är relevant. Och ibland kan det vara intressant att, och relevant att säga att vi vet inte än vad som är sant.
Ja, men det är så befriande. Det är ett tecken på mognad tycker jag hos människor som vågar ha två perspektiv samtidigt. Dels att man vill vara evidensbaserad och bygga sitt liv och sina ställningstagande på fakta. Dels att vi inte får svaren på allting. Mm. Och det är ju att närma sig det som en del kallar andlighet. Någon annan kallar det transcendens eller vad du vill. Va? Någonting som inte går att få svar på. Och även om man inte är religiös så brottas vi ju med de här frågorna. Liksom med existensen och meningen med livet och så.
Och i den här utforskandet av det osäkra eller hur det kan gå. Mm. Kommer jag tillbaka till det du talade om där med det perspektivskiftet. Alltså då gäller det att om man ska hjälpa någon med oro så kan det då vara, det kan ju vara sig själv. Mm. Det måste då vara att liksom försöka utforska den där frågan att det skulle också kunna gå så här.
Absolut. Alltså jag har en sån här favoritfråga som jag ställer när någon har fastnat i ett rigitt sätt att tänka på sig själv och på sin framtid. Så ställer jag bara frågan, vad glömmer du nu? Och så håller jag tyst. Och så vill jag alltså hjälpa patienten till att utforska. Vadå, har jag glömt någonting här? Vadå? Nu berättar jag precis hur jag tänker och känner mig. Ja, det man glömmer är ju alltså att det finns en mängd olika sätt att se på en och samma företeelse. Och att kan jag ta mig till de här olika perspektiven så är det otroligt hjälpsamt för mig för att kunna få distans och kunna se helheter. Och det hjälper oss i ett psykiskt läkande helt enkelt.
Men kan du som psykolog hjälpa den personen dit? Eller måste personen hitta dit själv? För det tänker jag ibland när man går i terapi att man tänker så här, här sitter jag och ältar mina grejer. Du måste ju ha hört det här 100 gånger innan och då har du liksom, okej, här är 3 bra grejer.
Ja, nej, alltså jag måste guida patienten in i det här för att anledningen till att patienten kommer till mig är ju för att han eller hon inte har hittat lösningar och inte kan se på sitt läge på ett annat sätt än det hen har gjort i 10-20 år kanske.
Men du får inte ställa frågor som är typen, kolla där borta i det hörnet, där kanske finns något. Det är det du menar. Utan du måste ställa frågor som gör att de ifrågasätter sitt nuvarande läge, men de måste själv söka upp nya dörrar.
Ja, jag kan vara så konkret också utifrån hur väl jag känner patienterna. Så att jag kan hänvisa till patientens berättelse och livshistoria och säga att men du har ju sagt till mig att under de här åren så gjorde du det här och det här. Och hur skulle det vara om du tittar på dig själv ur det perspektivet, vad du gjorde då? Och så tittar du på dig själv nu och vad du gör nu. Kan vi hämta någon lärdom här? Så att jag, visst kan jag vara konkret, men de första frågorna måste vara liksom öppna och guidande bara.
Ja, men för det är ju någonstans det där att alltså människor som när man lär sig någonting själv eller man tror att man har tänkt något själv så blir man ju så himla nöjd. Jag kan nästan lite bli lite generad över att jag tycker att jag är så himla fiffig då fast jag tänker att min terapeut sitter där och tänker äntligen, hur länge alltså?
nej, så dolt jobbar inte jag alls utan jag guidar till att försöka ge patienter egna insikter för det är det handlar om. Insikt blir det först när man integrerar någonting väldigt som bottnar i en själv på något sätt. Inte för att terapeuten tycker att det här verkar smart utan för att det verkligen känns i mig att så här, precis så här är det. Va?
Mm. Och nyckeln är som sagt perspektivskiftet. Du kommer tillbaka till det flera gånger. Att liksom det...
Ja, inte bara. Man gör en massa saker för patienter som kommer med det vi kallar för generaliserad oro, alltså GAD. Så att det är svårt att sammanfatta det så här kort. Va? Men det här med perspektivskifte och flexibilitet, det ingår i behandling för väldigt många olika typer av patienter. Det är egentligen ett mål för all psykoterapi. Att hjälpa människor att mjuka upp och se på sig själv och på livet i en slags mångfald.
Jag hörde nyligen någon podd om försäljning när de pratade om liksom, vad skulle en supersäljare göra i det här läget? Att det var ett sätt att liksom lura sig själv till ett annat perspektiv på den egna situationen. Och så kommer man säga, jag kan ju låtsas att jag är en supersäljare. Och sen så ringer det äkta samtalet över nu.
Jo, men det där handlar ju om att skapa väldigt bra modeller i sitt tänkande. Att man väljer ut vissa personer som handlar och beter sig enligt ens egna värderingar. Att jag vill vara en empatisk, schysst person och hittar jag någon som jag kan tänka på. Jo, där har vi en, va? Och vad skulle den personen göra i just det här läget då? det gäller att hitta sådana role models som ligger inom ens egna värdemätare så att säga. Jag menar, Jesus kan vara en role model för en religiös person kanske. Mm. Men också för en empatisk person som vill andra väl. Det som vi inte har pratat så mycket om, det är ju orons manifestation i beteendet. Det som är tragiskt med oro och ångest, det är ju att det påverkar ens förmåga att leva fullt ut. Och också hur man är tillsammans med andra. Därför att oroliga människor blir lite inburkade i sig själva. Och går i sina egna tankar även när de umgås med andra. Vilket gör att andra människor tänker om dem att de är ointresserade. Om du förstår vad jag menar. Att de är distanserade, ointresserade. Ibland kanske till och med irriterade och aggressiva. Just därför att oron kräver så mycket energi. Man är så upptagen av det. Även när man är tillsammans med andra. Mm. Så det kan skapa väldigt mycket ensamhet.
Just det. Jag har inte tänkt på det, men ibland möter man människor som man säger är i sina tankar eller har mycket med sitt på något sätt. Det kan ju lätt misstolkas för att de då är självupptagna eller ointresserade av, av andra. Det är ju då vi ska vara lite vaksamma på det och närma oss och fråga hur läget är.
Det kan också mynna ut i andra beteenden som kan sabba relationer ganska mycket, och det är det här som vi kallar försäkringstagande. Alltså att man kräver av sin partner att om och om säga att det kommer inte att hända. Va? Säg att det här inte är farligt. Va? Visst har jag kollat det här. Va? Och liksom att man ber om garantier och försäkringar till sina nära och kära hela tiden. Och det kan bli väldigt påfrestande i en relation.
Mm.
Men det är ju ett utslag av en oro som bara liksom bubblar över och som man inte kan hantera själv. Så det är inget konstigt att det blir så. Men för en omgivning kan det bli rätt så påfrestande.
Sen har vi det här metaperspektivet då, slutligen. Nämligen att man tänker, är det någonting jag borde oroa mig för? Att man oroar sig för att man glömmer något. Jag tycker ibland man hör folk säga just det här, jag vet inte, borde jag inte oroa mig för det här?
Om man menar det du pratar om du menar med att vara planerande och tänka efter före så att säga, så är det självklart att vi måste det. Om jag planerar en resa till Amazonas så behöver jag lite grann planera för och tänka ut i förväg att jag kan drabbas av malaria eller andra hemska sjukdomar. Därför ska jag gå och vaccinera mig.
Just det.
Förstår? Så att, och då kan man ju kalla det för att jag måste oroa mig för att jag kommer bli jättesjuk i malaria. Så därför så går jag nu och vaccinerar mig. Men man kan ju också säga att jag tänker på de här farorna som är verkliga. Därför att det är verkligt. Och jag vill vara försiktig och därför vidtar jag de här åtgärderna. Medan som en människa som åker till Amazonas och skiter i att ta några sprutor inte gör någonting. Och inte skaffar utrustning som funkar i urskogen, så kan man tänka sig att den här människan borde ha oroat sig för vissa saker. Skaffat myggnät och tagit sprutor och sådana saker. Så att vissa saker behöver vi naturligtvis vara försiktiga om.
Mm. Så det gäller att försöka hitta en lagom nivå oro i livet.
Ja.
Förstå att en del oro har vi alla.
Ja.
Förstå att en del oro är helt en del av vardagen och sen förstå när den liksom löper amok i kroppen.
Ja, och sen inte elda på genom det här att liksom det jag kallar för att marinera sig i hotkällorna. Därför att det gör mig inte tryggare och säkrare, tvärtom. Precis som du säger, man måste hitta en nivå på sin orosnivå och sin skyddsnivå, att bestämma sig för att jag gör det här och sen har jag gjort vad jag kan på något sätt. Jag cyklar med hjälm eller jag byter till dubbdäck på vintern och så kör jag försiktigt och sen är det klart och sen så kan jag liksom lämna det. Nu har jag bestämt mig för den här säkerhetsnivån.
Jag brukar också be mina gäster om 3 böcker som inspirerat dem på detta området.
Ja, och jag har svårt att hitta en enda, men jag har ju en
för det.
Jag har jag, Jag har en favoritbok, alltså det är en fackbok som rätt och slett heter Hjärnan av Lars Olsson som är editor för den. Jag vet inte riktigt när den kom ut. Men
det kan våra lyssnare hitta och som vanligt brukar vi alltid länka till det i anteckningar till podden. Så det inte...
Ja, sen skulle jag faktiskt vilja ta upp en bok som kom ut precis samtidigt med min bok som Christian Ryck har skrivit. Han är psykiatriker och han har skrivit Olyckliga i paradiset heter den. Varför mår vi dåligt när allt är så bra? Den blev jag inspirerad av. Och sen till slut så... har jag också en, den är lite gammal så jag vet inte om jag kan ta upp den, men det är Populärpsykologi och skriven av Thomas Johansson som är professor i psykologi i Göteborg och den heter Makeover-mani och den handlar egentligen om förändringshysteri och den moderna människans oförmåga att hantera förändringar av olika slag. Och vår vilja att skapa det perfekta livet. Det är en sån där bok som ibland återkommer till.
Ja, det förstår jag verkligen. Det här är tre bra tips som åker direkt ner i varukorgen, känner jag.
Ja.
Supermycket tack för att du hjälpte mig att reda ut det här med oro. Jättebra, verkligen.
Tack för att jag fick komma till din podd.
Du har hört Anna Kover, psykolog, psykoterapeut och författare till många kloka böcker, bland annat den om oro. Boken heter just Oro. En sak jag tar med mig är förstås vikten av perspektiv för att mildra sin oro. Att lyssna på den här podden kan alltså vara milt ångestdämpande. Vem tror du skulle uppskatta att höra det här avsnittet om oro? Har du någon i din närhet kanske? Någon som har lätt att oroa sig eller som bara är allmänt intresserad av mänsklig psykologi? Tipsa dem med hjälp av dela-knappen som du hittar i din app. Vill du dela i sociala kanaler så är det Perspektivpodden som är din hashtag. Hashtag Perspektivpodden alltså. Ja, vad ska jag mer säga? Jo, kanske att om du lyssnar på podden via iCast eller Apple så ska du ge oss betyg. Det är en order. Det är snällt förstås, men det är också generöst för det gör att ännu fler hittar podden. Producent för Perspektiv idag är Jens Back, klippte gjorde Hanna Brandén. Och tack vare att Tridog Studios mixar och fixar med ljudet slipper jag oroa mig för det. Jag som pratar heter Per Granqvist och Perspektiv är, som du säkert har koll på, en podd från Vad vi vet. Om du vill ha faktabaserade förklaringar av aktuella ämnen varenda dag så ska du följa Vad vi vet på Instagram eller Facebook där vi heter just Vad vi vet. Tack för att du har lyssnat den här gången. Ta hand om dig.